hjärtligt välkomna till vår gudstjänst den tredje söndagen i fastan. Och vi ska inleda i vår frälsare Jesu Kristi namn att sjunga psalm nummer 33 i psalmboken. Förtjänar endast hans vrede och straff. Låt oss därför bekänna våra synder för honom och be om nåd och förlåtelse.
Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Däremot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och ha mig uppe med mig i din ande.
Thank you.
Jesus sa till sina lärjungar: om ni förlåter någon hans synder, så är det förlåtna. Genom sin död har han betalt din och hela världens syndaskuld. Tror du detta?
Ja, jag tror.
På grund av vår frälsares Jesu Kristi löfte förlåter jag dig alla dina synder. Var förvissad om att du är Guds kära barn och arvtagare till det eviga livet. Gå i frid, Herren vare med dig.
Amen.
Låt oss tacka Herren för förlåtelse och frid. Texten där ur andra Samuelsbokens 22 kapitel, och vi läser från den första versen. David sjöng till Herren denna sång när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sa: Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflyktsklippa, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälser mig från våldet. Till Herren den högtlovade ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad. Dödens vågor omgav mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. I min nöd åkallade jag Herren, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop nådde hans öron. Amen. Då ska vi sjunga Psaltarpsalmen som ni hittar på 705 i liturgin.
Till Herren, Herre, Fader,
femte kapitel och vi läser verserna 1-14. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn, och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Men otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte det heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydiga skämt. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig, en sån en avgudadyrkare, ska ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sånt nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter, och pröva vad som är Herren kärt. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: stå, vakna upp du som sover, och stå upp från de döda, så ska Kristus lysa över dig. Amen. Jesus drev vid ett tillfälle ut en ond ande som var stum. När den onde anden hade farit ut talade den stumme, och folket förundrade sig. Men några av dem sa: det är med hjälp av Belzebul, de onda andarnas förste, som han driver ut de onda andarna. Andra ville snärja honom och begärde av honom ett tecken från himlen. Men han visste vad de tänkte och sa till dem: ett rike som har kommit i strid med sig själv blir ödelagt, och hus faller på hus. Om nu Satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul som jag driver ut de onda andarna. Men om det är med hjälp av Belzebul jag driver ut de onda andarna, med vems hjälp driver då era söner ut dem? Det kommer därför att vara era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon tänker han: jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han så kommer och finner det städat och pyntat ger han sig av och tar med sig 7 andra andar som är värre än han själv, och de går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första. För Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran: saligt är det moderliv som har burit dig, och saliga det bröst som du har diat. Men han sa: säg hellre, saliga är det som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Så lyder det heliga evangeliet.
Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
Före predikan ska vi sjunga psalm nummer 45. Ganska ledsna och tycker det där är inte bra. Det är inte så man ska göra mot varandra. Och i skolan, har ni varit med någon gång då det har varit bråk mellan barn i skolan? Hur går det att räkna ut hur lärarna reagerar på det? Vad gör lärarna då? Vad gör lärarna när barnen bråkar? Då kanske lärarna tar in dem och så får de en tillsägelse att inte göra så. Tror ni att det går att räkna ut vad Gud gillar? Om vi bråkar och ställer till det, går det att räkna ut om vad Gud tycker om det? Det kan vi nog förstå, att det är inte så Gud vill att vi ska leva. Vi har ett bibelställe här som vi ska lära oss. Och hur Gud vill att vi ska leva, och det är precis tvärt emot. Inte ställa till bråk eller vara stygga, utan det som är motsatsen till det, och det är att skapa frid. Saliga är det som skapar frid, det ska kallas Guds barn. Så det är så Gud vill att vi som hans barn ska leva. Ska vi läsa det tillsammans?
Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn.
Och nu ska vi knäppa händerna och bekänna och be om förlåtelse för alla de gånger som vi inte har levt så som Gud vill. Herre, vi bekänner att vi inte alltid har levt så som du vill. Och så ber vi dig att du förlåter allt som har varit och allt som är. Allt i vårt liv som är fel. Förlåt oss. Och så ber vi att du ger oss styrka och uppmuntrar oss med din förlåtelse. Så att vi vill leva så som dina barn ska leva. Hjälp oss att skapa frid. Amen. Predikotexten idag är hämtad ur Johannes 7:e kapitel. Vi ska 19-31 som är föreslaget i bibelkalendern. Vi ska läsa även vers 32 eftersom det hör till dagens tema. Och vad som har hänt är att Jesus har Jesus tidigare har botat en sjuk man, och då blev han anklagad för det läser vi i Johannes 5:e kapitel. Då blev han anklagad för sabbatsbrott, och för det skedde på en sabbat. Och så sen sa Jesus att han verkade samma verk som fadern, och då blev han anklagad för falsk lära, och judarna blev så ivriga att försvara lagen och den rena läran att de ville döda honom. Och så ska vi läsa då från vers 19 här i Johannes 7. Så lyder Guds heliga ord. Har inte Mose gett er lagen, och ingen av er håller lagen, varför vill ni döda mig? Folket svarade: du är besatt, vem vill döda dig? Jesus sa: en enda gärning gjorde jag, och ni blev alla häpna. Därför att Mose har gett er omskärelsen, egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna, så omskär ni en människa även på en sabbat. Om någon tar emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas, hur kan ni då vara förbittrade på mig för att jag gjorde hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet utan fäll en rätt dom. Några av invånarna i Jerusalem sa då: är det inte den mannen som de vill döda? Nu talar han öppet och de säger ingenting till honom. Har då rådsherrarna verkligen blivit övertygade om att han är Messias? Varifrån den här mannen är, det vet vi. Men när Messias kommer vet ingen varifrån han är. Då sa Jesus med hög röst där han undervisade på tempelplatsen: ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som har sänt mig, en som är trovärdig, och honom känner ni inte. Jag känner honom, eftersom jag är av honom och han har sänt mig. Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Bland folket kom många till tro på honom, och de sa: när Messias kommer, ska väl han göra fler tecken än den här mannen har gjort? Fariserna hörde att folket sa detta om honom. Då skickade översteprästerna och fariserna ut tempelvakter för att gripa honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Vi ska bara ta upp den första delen av predikotexten idag. Fariserna, de var som sagt måna om att hålla läran ren. Nu hade inte fariserna den rena rätta bibliska läran, men det ligger i sakens natur att de trodde ju att de hade det. Och den lära som de hade var de måna om att hålla absolut ren. Men de hade inte den rena läran. De lärde fel om människan, de lärde fel om lagen, och de lärde fel om löftena, både lag och evangelium. De lärde fel om Messias och om frälsningen. Men allt var inte fel som de lärde. De var övertygade om att Mose lag var från Gud, att Mose lag var Guds ord, att gamla testamentet var Guds ord. Och det var ju helt riktigt. De var också övertygade om att de äldste stadgar var en riktig utläggning av Mose lag. Och därför, Mose lag var Guds ord, och därför så reagerade de väldigt kraftigt, omedelbart, på brott mot lagen. De reagerade mycket strängt bara på en misstanke om att någon bröt mot Mose lag eller lärde annorlunda än Mose och det äldste. Så upptäckte de att någon bröt mot Mose lag och dessutom verkar försvara sitt handlande, så blev de mycket förbittrade och arga. De blev så arga på det här att de till och med ville döda den som gjorde något sånt, alltså bröt mot Mose lag. Fariserna värnade om Guds ord och sin bekännelse med att bli förbittrade och arga och till och med vilja mörda den som bröt mot Mose lag och lärde annorlunda. Så, alltså, det finns ett talesätt som säger ändamålet helgar medlen. Och det var ju inte så att fariseerna var mordiska människor. De straffade ju, det visste de ju var fel. Att vara arg och ilsken och till och med uppfylld av hat och mordlust. Men då det gällde att försvara den rena läran, då var det som att då fick allt det här sanktion. Då kunde man tillåta sig vad som helst för att undanröja det här som stred mot Mose lag. Just i och med sin iver att hålla läran ren till varje pris, så kom de att handla tvärt emot lagen. För tänk efter hur lagen sammanfattas. Den kortaste sammanfattningen av lagen, det är ju bara ett enda ord, kärlek. Men lagen sammanfattas så att vi ska älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Och därför säger också Jesus till fariseerna när han blev anklagad för att försvara lagbrott. Han blev ju anklagad för att göra sig till syndare Sven på det sättet att då sanktionerar han väl också deras liv. Och då sa han så här: gå ni och lär er vad det orden betyder. Barmhärtighet väntar jag mig av er, inte offer. Och detsamma sa han vid ett annat tillfälle då han blev anklagad för att lära ut sabbatsbrott. Det var vid det tillfället då lärjungarna var hungriga och så började de rycka åt sig ax och äta, och det var sabbat den dagen. Och fariserna såg ju det där och så sa de till Jesus: titta, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten. Och då sa han till dem: hade ni förstått det ordet, barmhärtighet väntar jag mig av er och inte offer, så skulle ni inte ha dömt dem som är oskyldiga. Så på det sättet så kom fariseerna att bryta mot den lag som de så ivrigt värnade om. De ville hålla läran ren och de ville att Guds vilja skulle förverkligas i allting. Men de kom att strida mot Guds vilja genom att vara obarmhärtig och fälla orätta domar. Detsamma skedde när Jesus hade botat den här mannen vid Betesdadammen som hade legat sjuk i 38 år. Jesus sa ju till honom: stå upp, ta din säng och gå. Och genast blev mannen frisk. Han rullade ihop sin säng. Och så ställde han sig upp, tog sin säng och gick. Det var sabbat den dagen. Och när judarna fick se att mannen kom och gående där och bära på sin säng, då sa de, då arresterade de honom och sa att det är inte tillåtet för dig att bära sängen. Det är sabbat. Och mannen försvarade sig och sa att han som gjorde mig frisk sa åt mig, ta din säng och gå. Och då frågade de vem det var. Och han kunde inte säga det, men senare fick de veta att det var Jesus som hade sagt det här till honom. Och då började de anklaga Jesus för att lära ut sabbatsbrott. Och Jesus han svarade så här: så som min fader alltjämt arbetar, så arbetar också jag. Det vill säga, det var orimligt att anklaga Jesus för sabbatsbrott. Det var lika orimligt som att anklaga Gud, fadern själv, för sabbatsbrott. För fadern och sonen är ett. Och fadern och sonen är ett i samma gudomliga verk. Fadern och sonen arbetar ständigt och fortfarande i att uppehålla sin skapelse. Och Gud uppehåller sin skapelse varje dag, varje stund, oavsett om det är sabbat eller högtid, så fortsätter ju Gud att uppehålla allt levande. Men när Jesus sa det, då betraktade fariseerna det som en ren hädelse. Alltså de höll på att storkna. Det blev bara värre. Först hade vi ju ett sabbatsbrott vi skulle behandla här. Men nu har vi ju falsk lära, till och med hädelse. Och så det växer bara, det här problemet som de skulle hantera och ta itu med. Och hur skulle de nu ta itu med det här? Vad är ett bra sätt att ta itu med det här? Jo, de blev så mycket ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig själv lik Gud. Så de menade att det Jesus gjorde och det Jesus lärde stred mot Mose lag och den rätta läran. Och därför var de förbittrade på honom till den grad att de blev ivriga att ta ihjäl honom. Och det är till det som Jesus ansluter sig. Det är till den händelsen Jesus ansluter sig när han i dagens predikotext säger: har inte Mose gett er lagen? Och ingen av er håller lagen. Varför vill ni döda mig? Det vill säga, det är ju inte lagen som har befallt er att handla så här. Det är ju inte lagen som befaller er att döda en oskyldig människa. Men lagen förbjuder ju sånt. Och därför bryter ni själva mot lagen. Den lag som ni så ivrigt värnar om. Och när Jesus säger, varför vill ni döda mig? Då lyfter han ju upp en synd här och nämner den vid namn. Men när han lyfter upp och avslöjar deras mordlust och nämner synden precis vid namn, då slår de ifrån sig och säger: du är besatt, vem vill döda dig? Vill de inte kännas vid något? Då sa Jesus så här: en enda gärning gjorde jag och ni blev alla häpna. Därför att Mose har gett er omskärelsen, egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna, så omskär ni en människa även på en sabbat. Om någon tar emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas, hur kan ni då vara förbittrade på mig för att jag gjorde hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet utan fäll en rätt dom. Så egentligen är det långt före det att Mose lag blev given, så hade Gud bestämt att alla gossebarn skulle omskäras på den åttonde dagen. Det var ju det tecknet på löftets förbund, på förbundet med Abraham. Och därför så omskar de ju alla gossebarn på den åttonde dagen, oavsett om den dagen då råkade infinna sig på en sabbat. Mot det hade ju judarna inget att invända. Men ändå inbillade de sig att den barmhärtighet och de kärleksverk som lagen befaller av oss ständigt Lagen har ju det kravet på oss ständigt. Vi är ju inte befriade från det en dag. De kärleksverk som lagen befaller och ständigt kräver av oss, det inbillar de sig helt plötsligt. Det var förbjudet på sabbaten. Så de hade vänt på lagens intention. Allt blev som inverterat. Det vänt till sin motsats. Guds lag som sammanfattas i orden kärlek och barmhärtighet blev istället en lag som förbjöd kärleksverk. Till exempel det att göra en människa frisk helt och hållet på en sabbat. Så den gudomliga lagen som befaller kärlek, den försvarar dem med bitterhet och för helst skulle de ju ha ihjäl honom. Så de slog, och så slog de vakt om Mose rättfärdiga och heliga lag med orätta domar. Nu hade inte judarna den rena läran. De misstolkade både förbundet med Abraham och de misstolkade förbundet på Sinai. Och själva systemet för att få fram sin bekännelse var felaktig, därför de lät inte skrift tolka skrift, utan de litar på mänsklig auktoritet och mänskligt förnuft. Till skillnad från dem så är jag övertygad om att den lutherska bekännelsekyrkan, vår kyrka och våra systerkyrkor har den rena och rätta läran. Varje del av vår bekännelse har vi kontrollerat, och varje del bygger på klara och tydliga beläggställen. Så vi bekänner och lär det Guds ord lär oss, varken mer eller mindre. Men den rena och rätta läran, den rätta bekännelsen, ska gå hand i hand med kärlek och barmhärtighet. Det är det som Bibeln lär oss. Det är sammanbundet. Och först och främst ska vi i vår gemenskap, i vår församling och i vår kyrka och bland våra systerkyrkor, först och främst till våra trosyskon, så vi ska bära varandras bördor. Vi ska samlas för att uppmuntra och stödja varandra. Det är det vi ska göra. Och så sen, från kärleken vi har här, så ska som de man kasta en sten i vattnet, så går ju ringarna åt andra alla håll. Så ska kärleken sprida sig ut till alla. Det Petrus lär oss i sitt andra brev. Och han lär oss egentligen att det här ringarna på vattnet, det börjar här inne med tron. Och så sprids det till oss själva. Till hur vi själva beter oss och hur vi umgås tillsammans. Och så sen till alla. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, och i dygden insikt, och i insikten självbehärskning, och i självbehärskningen uthållighet, och i uthålligheten gudsfruktan, och i gudsfruktan broderlig kärlek, och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Så först kommer tron, och så framspringer kärleken ur tron, och den riktar sig först till trosyskonen, till våra bröder och systrar i tron, och så sen till alla människor, även till våra fiender, även till de som har fallit i svåra synder. Men här finns många brister hos oss, för vi har kvar synden hos oss. Och synden vill fördärva allt. Och när synden fördärvar, då riktar den in sig på att fördärva det viktigaste. Precis som vi ser hos fariseerna här. Och på grund av synden så finns det risk att vi gör på samma sätt ändamålet helga medlen. Alltså i vår iver att hålla läran ren. Alltså att förtala någon eller att strida mot någon. Det är ju inte rätt. Men då det gäller att hålla läran ren, så så blir det som en täckmantel och ett försvar för obarmhärtighet och förtal och mobbing och orätta domar och försök att hitta något och sätta dit någon för. Och det fariserna gjorde, de bevakade honom för att hitta något att sätta dit honom för. Vi får aldrig glömma bort varför läran ska hållas ren och rätt. Det är viktigt, men vi får inte glömma bort vad syftet med den rena läran är. Syftet är att vi ska bli frälsta. Det är att människor runt omkring oss ska bli frälsta och att Gud ska bli ärad. Så det rena evangeliet, det finns där och det har kommit till oss och det finns för att frälsa syndare. För att kalla vilseförda tillbaka. Och för att föra bräckliga och bristfälliga syndare på rätt väg till himlen. Det är därför det finns där. Det är det egentligen det enda syftet med om vi tar Johannes evangeliet, så finns det ett syfte med allt vad Johannes skriver. Alltså även alltså vår predikotext är hämtad ur Johannes evangeliet. Och det är en del av hela evangeliet och det sammanfattas med ett enda syfte. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Och det syftet måste vi ha klart för oss. Vi har fått Guds ord för att vi och andra ska föras till tro och få evigt liv. Vi har inte fått den rätta läran för att vara misstänksamma mot varandra. Vi har inte fått den rätta läran för att ha en dömande och fördömande attityd mot andra och börja förtala dem som är svaga i kunskapen eller har blivit vilseförda. Vi har inte fått den rena läran för att på något sätt i den rena lärans namn kunna ge utlopp för personstrider och motsättningar och kanske hat och förbittring. Blir det på det sättet, då har allt blivit förvanskat hos oss och vänt till sin motsats. Precis som det skedde hos fariseerna som var förbittrade på Jesus. Så förbittrade att de ville döda honom. Varför? Jo, för att värna om Guds ord. För att värna om Mose lag som kräver kärlek och barmhärtighet av hjärtat. Har ni hört så galet egentligen? Det är många kristna samfund som talar om kärlek och upphöjer kärleken. Och tar kärleken som intäkt för synd. Alltså, att man försvarar synd i kärlekens namn. Så det finns väl knappt något som är så missbrukat som just det här begreppet kärlek. Men för att människor missbrukar begreppet kärlek, så ska vi ju inte tänka att ja, det där med kärlek, det är nog något som man får akta sig för. Det ska vi nog inte tala så mycket om. Utan kärleken är viktig och den är lika viktig som den rena läran. Det är bara det att det finns ett visst förhållande mellan den rena läran och kärleken, så att den rena läran kommer först och kärleken som en frukt av en rätt tro. Så det är evangeliet om Guds kärlek som väcker kärlek hos oss. Så kärleken kommer av tron på Guds ord. Och eftersom kärleken kommer av tron på Guds ord, så strider ju heller aldrig den rätta kärleken mot Guds ord. Men kärleken är viktig och får inte glömmas bort. Aposteln Johannes skriver så här i sitt första brev. Det här är som lite prövostenar. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset. Och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Och han vet inte vart han går, till mörkret har förblindat hans ögon. Och så vidare längre fram. Vi älskar därför att han först älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Så Johannes tar ju också upp i sitt första brev just den här första synden, alltså Kains brodermord. Och det börjar ju inte med ett mord, utan det börjar med någonting annat i hjärtat. Alltså att han var avundsjuk och han hatade sin broder, och det är en fördel med det andra. Så ni har hört att i de här bibelställena så är kärleken liksom ett äkthetsprov på om vi har tron och anden. Och aposteln lär oss att där den rena rätta tron och bekännelsen är, där är också kärleken och barmhärtigheten. Det är som oupplösligt, det hör samman. Judas, han tar upp i sitt brev hur vi ska bemöta de som har farit vilse. Och det är någonting helt annat än det exempel som fariseerna ger. Hur ska vi bemöta de som har farit vilse och de som till och med har fallit i svåra och grova synder? Ja, vi ska bemöta dem med barmhärtighet. Men samtidigt då vi närmar oss ett sånt att någon har farit vilse eller fallit i synd, så finns där lära och liv som vi ska passa oss för. Så samtidigt som vi bemöter med barmhärtighet, så ska vi ta oss tillvara så att vi inte blir frestade och blir snärjda av samma synd som har snärjt dem. Så här skriver han: men ni, mina älskade, ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristus, som i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra ska ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr den livklädnad som är nedsmutsad av köttet. Så Bibeln lär klart att den rena rätta läran och bekännelsen, den ska följas av kärlek och barmhärtighet av hjärtat. Och det är något som flyter ut härifrån och som först finns i syskonkärleken, och så sprider det sig som ringarna på vattnet till alla människor. Även de som har farit vilse, även de som har fallit i grova synder, även de som är våra fiender. Bibeln ger ingen som helst sanktion till det här att man blir bitter, att man börjar förtala, att man fäller orätta domar, att man har en föraktfull och dömande attityd, eller att man letar efter saker för att sätta dit någon. Allt sånt. Bibeln ger ingen som helst sanktion till sånt. Nu ska vi ju fira nattvarden här, och vi kan ta den här predikan som ett skriftemålstal. Och vi kan pröva oss själva inför de här orden och fråga oss, alltså titta på oss själva och fråga: var är kärleken, den hjärtliga kärleken och barmhärtigheten hos oss? Och så ska vi vända oss till Gud som ger oss nåd och förlåtelse utan att vi har förtjänat det, som förlåter allt som är och allt som har varit. Och det rena evangeliet som meddelar oss Guds oförtjänta nåd och förlåtelse, det är det som motiverar och ger kraft till att leva ett nytt liv, att leva så som Gud vill. Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Det är evangeliet som ger kraft till det. Det är evangeliet som som förlåter oss, som ger oss en ny glädje och förnyar oss. Amen, låt oss så be. Kära Jesus, du har älskat oss högre än någon annan. Du gav ditt liv för oss medan vi var fiender till Gud. Vi tackar dig för att du har vunnit förlåtelse och frälsning åt oss. Lär oss att i våra liv återspegla din kärlek. Gör oss barmhärtiga, så att vi framförallt vill att våra medmänniskor ska få del av den frälsning som du har vunnit åt alla. Amen. Så ska vi sjunga 364, och då sjunger vi verserna 1-4. 364. 1-4. Sanning.
unnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herre, du som har all makt och som hör de ångerfulla suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram och hjälp oss, så att allt det onda som djävulen, världen och vårt eget kött vållar oss genom din andes kraft blir tillintetgjort. Så vill vi, frälsta från allt ont, i din församling tacka och lova dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre.
Ska vi som tillredelsesalm sjunga fortsättningen av 364, alltså från den femte versen.
Thank you.
som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som är utgiven för er, gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren, tackade Gud och gav åt dem och sade: drick alla av den, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som är utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Herrens frid vare med er. Kristi kropp för dig utgiven. 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 Herre Jesus Kristus bevara dig i evighet. Kristi blod för dig utgjort. 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 Kristi blod för dig utgjut. 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 Herren Jesus Kristus, vilkens kropp och blod vi nu har tagit emot, bevare vår kropp och själ till evigt liv.
Amen.
Gå i Herrens frid. Herre Jesus Kristus, du som har kallat oss till denna nattvard, vi tackar dig för din barmhärtighet, att du här mättat oss med din kropp och ditt blod och uppfyllt och omslutit oss med din godhet. O Herre, bliv kvar hos oss. Vi överlämnar oss i dina händer och förlitar oss på dig. Låt oss förbli hos dig i evighet. Böj era hjärtan till Gud och ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ska vi till sist sjunga psalm nummer 94. Gudstjänster i vår församling så blir nästa gudstjänst på lördag i Västerås klockan 14. Och så sen om en vecka så är det gudstjänst här klockan 11. Då är ni välkomna tillbaka. Och närmast idag här så är det kyrkaffe nu först och så har vi bibelstudium och barnen ska ha sina lektioner. Ska vi stå upp och
låt oss lyfta våra händer, tacka för att gott Gud oss ger. Herre, vi ber dig. Kärleksfullt sörja för vår kropp och själ. Du är livets Herre.